Man kan väl säga att det är liksom början på den svenska modellen.
Du lyssnar på Lön och makt, en podd om industriarbetarnas historia från Dagens Arbete med Harald Gatu och Anna Julius. Vi inleder med genombrottet 1905, det första landsomfattande avtalet.
Gideon Hazard och sju av hans kamrater på gjuteriet knackar på fabrikör Karlssons dörr. Det är våren 1903 och de är missnöjda. Det här är historien om hur en knackning på chefens dörr satte igång en kedja av händelser som inte bara ledde till bättre villkor för arbetarna utan rubbade maktbalansen och stöpte om hur hela arbetsmarknaden fungerade i Sverige. Jag heter Anna Julius och med mig har jag Harald Gatu, reporter på Dagens Arbete och en riktig expert på den ständiga kampen mellan arbetare och arbetsgivare. Harald har skrivit boken Lönen, makten och värdigheten, där han beskriver fem tillfällen där maktkampen på arbetsmarknaden ställdes på sin spets. Allt börjar med 1905, genombrottet, och det är det vi ska prata om idag i den här podden.
Jag tror att det finns ett allmänt sug efter historia, särskilt i tider som nu som är lite omtumlande, där det finns en förändring som ser ut att gå ganska fort. Och då tittar man gärna bakåt och frågar sig hur hamnar vi här?
Vi kommer prata ganska mycket om kollektivavtal och striden kring kollektivavtalet och med ganska mycket fokus på tillverkningsindustrin framförallt. Mm. Och det här med kollektivavtal, det kan ju låta lite torrt kanske, men det är inte riktigt så du ser det, vad jag förstår. Du har sagt att man kan läsa de här avtalen som ett slags historiebok. Vad menar du med det?
Ja, alltså i stort sett varje stycke i ett kollektivavtal, varje formulering, ja kanske varje bisats, bär spår av överenskommelser som är gjorda i olika tider. Och de här överenskommelserna, de lever ofta kvar länge i ett avtal.
1905 var ett sånt där årtal som man hade hört talas om i historieboken. Varför är det ett viktigt årtal?
Ja, det var ju då det första rikstäckande kollektivavtalet slöts i Sverige. Så att man kan väl säga då att då sätts också frö till den svenska modellen, va? Det tog ju ett tag innan den plantan kunde växa upp ordentligt då, men det är ett viktigt årtal. De villkor som du jobbar under idag, den lön du har, arbetstiderna, rätten till övertidsersättning, semester och sånt där, det har ju vuxit fram under åren och ofta i en kraftmätning mellan olika krafter i samhället, i det här fallet arbetsgivaren och de anställdas fackliga organisationer. Här är krafter som delvis drar åt samma håll men som ofta drar åt olika håll beroende på vilka intressen man representerar. Va? Och den här kraftmätningen har ju pågått länge inom industrin och så länge industrisamhället har funnits. Och när man vill titta på historien och läsa den officiella historieskrivningen då saknar man ofta människorna bakom. Man saknar kött och blod och man nämner ofta årtal och så där. Ett årtal som 1905, det var en symbolladdad konflikt och det har redogjorts en hel del för vad den konflikten ledde fram till, om själva resultatet, men knappt något om förloppet och än mindre om människorna som var med om den här konflikten. Så att det var därför jag för ett tag sedan begav mig till Kristianstad för att förstå vad som verkligen ägde rum. Jag åkte ner till Kristianstad och där hittade jag bilden.
Ja, på den där bilden som du hittade i ett arkiv i Kristianstad så fanns de ju där, de där människorna av kött och blod som du saknade i historien. De som satte igång allt det där som skulle leda till att Sverige fick sina första minimilöner som gällde i hela landet. Om jag tittar på den här bilden, jag har den framför mig här. Då är det ett gäng, det kanske 50 personer, arbetare som är uppställda framför en tegelvägg. Det är en sån där gammal, vacker industribyggnad som i alla fall idag tycker är väldigt vacker. De har arbetskläder på sig, några arbetsredskap i händerna. Längst fram sitter ett gäng pojkar och håller en skylt där det står Vilans gjuteri 1894. Så den här bilden är alltså tagen ungefär 10 år innan de där händelserna vi ska prata om, runt 1905. Och de som var ett startskott då från den svenska modellen kan man säga. Och att några av de här personerna skulle förändra historien, det anar de väl knappast. Arbetarna kepsar på sig, men längst bak står också några personer i hatt. Bland annat en man alldeles intill dörren i plommonstop. Det är direktör Karlsson och han har också betydelse i den här historien. Jag ska säga att om ni vill se det här fotografiet så finns det på poddens hemsida på da.se. Vad kan du berätta mer om den här bilden, Harald?
Ja, 1894, då var det ganska hyfsat goda tider i Sverige och en ny industri som var på frammarsch. Den här bilden togs då veckan före midsommar, platsen Kristianstad som sagt. Och han som äger det här företaget, fabrikör Karlsson då, som han tituleras, han har beordrat de anställda på Vilans att avbryta arbetet, ta en liten paus och gå ut och ställa upp sig inför en fotograf. Och det var väl ett tecken på att den här fabrikören Karlsson, han var ganska stolt över sin verksamhet och som sagt, det var på uppgång. Och själv ställde han sig i plommon stod på fluga högst upp på trappen längst bak för att titta ut över sina anställda då. Och det här, man kan säga att det här var väl en välkommen paus i ett ganska hårt arbete som det var ju arbetsdag på uppåt 12-14 timmar för de här anställda då. Det var goda tider, man hade mycket att göra. Orderböckerna inne på kontoret, de var fulla med beställningar då från alla nystartade mekaniska verkstäder och gjuterier som hade växt upp i utkanten av det skånska jordbruket. Och jordbruket stod på den tiden för en ganska snabb omvandling, en mekanisering. Man, ute på fälten så kunde man se såningsmaskiner och slåttermaskiner. Från logar så kunde man höra ljudet av ångtröskverk. Och i lagårdar och små bymejerier då så använde man en ny uppfinning, separatorn, för att skilja grädde från mjölken. Och många kunder ville ha maskiner till stärkelsefabriker och spritbrännerier och sånt där. Så det var en väldig uppgång för jordbruket som gjorde att verkstadsindustrin kom igång. Va? Och man kan väl säga då att företag som Vilan var med i den här utvecklingen. Man levererar bland annat delar till potatistvätt. Och när man tittar på den här bilden så funderar man hur många av de här har sett en fotograf förut. Och vi vet att en av de här männen, en av de anställda i alla fall, har sett en fotograf. Han heter Gideon Hazard och han arbetar i gjuteriet. Han hade mött en fotograf några år tidigare. Då stod han och några andra utanför en byggnad som de kallar Fackföreningarnas hus i Kristianstad. Det är troligtvis det första Folkets hus som byggdes i Sverige. Och det kom upp en journalist från Malmö och som kallade det här för... Han skrev då att Kristianstads arbetare var de första i landet som hade skaffat tankefriheten i ett eget rum. Lite högtidligt sådär. Gideon Hazard då, den här anställde på Vilans, han visste då att fabrikör Karlsson som ägde Vilans, han uppskattade inte den här tankefriheten som fackföreningarna stod för, utan Karlsson brukar kalla fackföreningarna för strikeföreningar, orostiftare, uppviglar och så här. Grejen är att strax efter det här kortet tas så ska fabrikören avskeda två personer, en svarvare Malmberg och en hyvlare Lundqvist. Och fabrikör Karlsson har motiverat det här med, ja, det finns ju de som är billigare än Malmberg och Lundqvist. De vill ha för mycket betalt, så han bytte ut dem. Han visste också att Malmberg och Lundqvist hade försökt organisera arbetare i en fackförening. Och det här avskedandet, då, det kunde väl ses som en varning till de andra anställda, va? Men när bilden togs då är både Malmberg och Lundqvist med än så länge. De vet inte vad som ska komma och Gideon Hazard då, han vet inte heller vilken historisk betydelse han själv kommer att spela några år.
Nej, för det är ungefär 10 år senare efter det, eller 9 år senare, 1903, så knackar Gideon och sju av hans kamrater på dörren till fabrikören. Och de har ett väldigt viktigt ärende. Vad är de vill då när vi har flyttat fram i tiden här?
Ja, de vill ha bättre betalt. De tjänar mellan 11 och 37 öre i timmen. Och de knackar på hos fabrikör Karlsson. De visste ju att han var mot fackföreningar. Och bara några månader innan de knackade på dörren så hade Sjöholm, då, en arbetare där på Vilans, han hade fått sparken. För han var metallavdelningens ordförande där nere i Kristianstad. Och han avskedades för en struntsak, men många såg det som en bestraffning då för att han var engagerad i facket. Va? Men Gideon och hans sju arbetskamrater, de knackar på och de går in och säger att vi vill ha 3 öre mer i timmen, annars strejkar vi. Och Karlssons svar, det blev ett blankt nej, och hans nej innebar då att konflikten plötsligt blir en angelägenhet för hela riket. För dagen efter det att de 8 gjutarna hade uppvaktat Karlsson så beslutar arbetsgivarna i verkstadsföreningen uppe i Stockholm att stänga av 15 000 arbetare i 78 verkstäder över hela landet. Och att det var de här 8 gjutarna på Vilans i Kristianstad som kom att utlösa den här konflikten, det var en ren tillfällighet kan man säga. För det var som om arbetsgivarna hade väntat på det rätta tillfället att visa sin makt kan man säga, att trycka tillbaka den spirande fackföreningsrörelsen.
Mm, ja, för liksom hur vanligt det var, den arbetsmarknaden såg ju, som var då, såg ganska annorlunda ut mot dagens arbetsmarknad. Men hur vanligt var det med liksom strejker och lockouter och sånt där på den tiden?
Ja, det var inte alls ovanligt. Det var ju, man kan säga att det var ett rättslöst tillstånd utan några regler, ett vilda västern kan man väl säga. Arbetarna kunde strejka och arbetsgivarna kunde avskeda hur som i princip. Det som var reglerat i lag, det var ett skydd för strejkbrytare och att arbetsgivarna hade laglig rätt att bryta strejker. Det var en lag som kallades för Åkarpslagen. Den kom 1899 och efter en motion från en konservativ riksdagsman från Åkarp, ständigt detta Skåne kan man väl säga då. Och lagen den säger att det är förbjudet att tvinga att någon att delta i en strejk, förbjudet att hindra någon att gå tillbaka till jobbet tillsammans med strejk, och det var förbjudet att hindra strejkbrytare. Så i princip var det också förbjudet med strejkvakter och att man fick inte ens tilltala strejkbrytare. Och det här gällde ända fram till 1938 faktiskt.
Och liksom hur var folk organiserade? Fanns det några, liksom, du pratade om verkstadsföreningen, men fanns det några större fackliga organisationer?
Ja, alltså de var ju rätt svaga. Det här var ju i början. Va? Alltså det finns ju en romantisk bild inom arbetarrörelsen om att facken var så stora och starka i samband med arbetarrörelsens genombrott. Men anslutningsgraden, alltså andelen fackligt anslutna, var inte så himla hög egentligen om man jämför med det som skulle komma. Och det beror ju naturligtvis på att det var ju riskabelt att gå med i facket. Du kunde ju bli vräkt från bolagets bostäder, du kunde mista jobbet och så, du kunde svartlistas. Så att det var ju förenat med risker, och att folk gick med i facket, det kom ju mer senare, så att säga. Det var ju, ja, folk var rädda helt enkelt. Mm.
Men på arbetsgivarsidan där, du pratade om verkstadsföreningen och de var mer organiserade då, eller hur såg det ut?
Nej, egentligen inte. De hade ju bildats i slutet på 1800-talet och det var en ganska sömnig organisation tills några år in på det nya seklet. Och det som utlöser, det som får fart på arbetsgivarna, det är 3 dagar i maj 1902. Nu hoppar vi lite bland årtalen här, men i maj 1902 då stannar maskinerna runt om i Sverige. Och 120 000 arbetare går ut i en 3 dagars politisk generalstrejk för demokrati och för allmän rösträtt. Det är en enorm mobilisering egentligen med tanke på vilka risker folk tog. Va? Det här är en liten bortglömd generalstrejk. Jag vet inte, jag kan inte minnas att jag läste om det i skolan och jag har inte uppmärksammat någon 100-årsminne av den där mobiliseringen för allmän rösträtt heller. Men det var en viktig händelse. Det gav många arbetare råg i ryggen, kan man säga. Det gav självförtroende. Det gav också arbetsgivarna ett skäl att börja mobilisera och organisera sig. Det fanns ett företag i Stockholm som hette Separator, föregångaren till dagens Alfa Laval. Där fanns en direktör, John Bernström, och på hans företag då så strejkar folk under den här generalstrejken 1902 då, och han tycker att det är för jäkligt. Nu måste arbetsgivarna rycka upp sig här. Han säger att den här strejken fungerar som ett piskrapp som visar de isolerade arbetsgivarnas vanmakt gentemot arbetarnas samlade styrka. Han tyckte att arbetsgivarna, de behövde väckas och inse behovet av att organisera sig. Så han samlar några direktörer och väcker liv i den här slumrande Sveriges verkstadsförening. Och han beundras väldigt mycket för sina hårda nypor. Han hade rensat sin arbetsplats från socialister och hade dessutom rekryterat en egen verkstadspolis på 15 man från regementerna för att hålla ordning, eller som man sa, hålla den mest strikta ordning i varje del av verkstaden. Och verkstadsföreningen, de rustar sig inför ett kan säga, avgörande slag mot den spirande självständiga fackföreningsrörelsen. Och man var ganska otålig och gå till strid där för att sätta ner klackarna i marken, va. Och det blev vilan, det blev konflikten i Kristianstad som blev den utlösande faktorn. Så att när Gideon Assard och hans 7 kompisar hade knackat på dörren hos fabrikör Karlsson och krävt 3 öre mer i timmen, så var det dags för verkstadsföreningen att visa facket vilken makt man hade, och därför gick man ut i en stor lockout, stängde ute de anställda.
Och vad fick det? Du sa att det blev avgörande på flera sätt, men vad hände sen? Vad fick det för betydelse?
Ja, den här stora lockouten då, den ägde rum, alltså det var stängt i 4 veckor, kan man säga, va? Och den här lockouten knäckte inte facket, och efter en månad och efter de här 4 veckorna så kom man överens, verkstadsföreningen och Metall, och dåvarande Metall, att man skulle börja förhandla med varandra. Och det här var en ganska orolig tid i samhället på många sätt. Det var strejk lite här och där runt om i landet. I Stockholm till exempel så var det en renhållningsstrejk, sophämtarna, de gick i strejk, och man kallade in studenter som strejkbrytare. Det finns berömda bilder på studenter i studentmössor som kör sopor i Stockholm. Det var så oroligt det här året så att inför 1 maj så kallades 1000 värnpliktiga in från Svea och Göta Livgard, och var och en av soldaterna får 20 skott och de intar centrala delarna i Stockholm och ser ett demonstrationståg dra förbi då med 25 000 arbetare och med sockenklädda dalkullor från bryggerierna i första ledet. Men det hände ingenting. Men det var oroligt och spänt, och i det här läget då så börjar arbetsgivarna i verkstadsföreningen och Metall och förhandla. Och det går inget bra, det bryter samman, och på en del ställen strejkar Metall och på andra ställen så låser arbetsgivarna ut de anställda. Och nu kommer industrin att stå still i 135 dagar. Det blir väl ungefär 4 månader någonting. Och under den tiden då så jag tittar ner i Kristianstad då, de här vilanarbetarna som hade utlöst hela det här. Till en början var det ganska behaglig sommar. Det var i juni som lockouten slog till då, och strejken. Och de kunde gå till Folkets park varje dag. Parken öppnade 8. Och varje lördagskväll och söndag eftermiddag så anordnades det dans på Folkets park där. Parken lockade med, om man skrev, utmärkt kaffe, smörgåsar och läskedrycker och 2 eleganta skjutbanor. Så där kunde de strejkande förlusta sig. Och de strosade omkring i den här fina residensstaden Kristianstad. De fick tillfälle att lämna sina egna bräkåkar då i stans utkanter för att bege sig in mot det stora torget och mot boulevarderna i Kristianstad. Då kunde flanera under kastanjerna och beundra blomsterpyramiderna vid frimurarhotellet. Eller strosa ner mot roddklubben på Tivoliholmen med sin fontänbassäng, sin Venusstaty och sin musikpaviljong och rosenbuskar och sådär. Det var en ganska behaglig sommar, men det här lugnet var ju bedrägligt, för att facket hade ju i princip ingen konfliktkassa. Och konflikten kom att pågå i flera månader, som sagt. Det dröjde ända till 13 november innan Gideon Hazard och de andra lockoutare kunde komma tillbaka till sina jobb. Och då var avtalet klart, och det var ett avtal som kom att bli historiskt, eftersom det var det första riktiga riksavtalet.
Vad fick de, Gideon och hans kamrater där, vad fick de med sig? Vad blev deras liv bättre av det här avtalet?
Ja, alltså det som var epokgörande med det här avtalet, det var att man fick ett avtal som var lika för hela riket, ett minimilönavtal. Man fick garanterade minimilöner utifrån ålder, år och yrke. Man fick ett avtal som reglerade arbetstider. Att facket, i och med det här avtalet, så spräckte man 60 timmars veckan, va? Och den normala arbetsveckan skulle nu uppgå till 57 timmar istället för över 60. Och man fick också fackföreningen erkänd, och arbetsgivarna lovade att respektera fackföreningen, att arbetarna fick rätt att organisera sig på arbetsplatsen. Och arbetsgivarna erkände då sin fackliga motpart och lovade att de skulle hålla den så kallade föreningsrätten i ömsesidig helgd, som man sa. Sen också, med avtalet så följde en förhandlingsordning, alltså en procedur som parterna var överens om att de skulle följa framöver när de skulle förhandla om hur produktionsöverskottet skulle fördelas. Alltså slags umgängesregler, kan man säga. Så här ska vi göra när vi ska förhandla. Vilket underlättade kommande avtalsförhandlingar. Nu var det rätt rörigt ändå framöver på 20- och 30-talet. Men det hade nog blivit ännu rörigare om man inte hade haft den här förhandlingsordningen då, som i stort sett gäller idag, mer eller mindre. Facket och sin sida då, man gjorde eftergifter, va? Eller ja, det gjorde man. Man tvingas acceptera att arbetsgivarna fritt kunde anställa och avskeda vem man ville. För arbetsgivarna, de tyckte då att det, minimilönerna, de kunde bara betalas ut efter kompetens då. Och då var det inte mer än rimligt att arbetsgivarna gavs rätten att få välja vem som skulle utföra arbetsuppgifterna. Och det här, hela det här paketet har ju bäring än idag, för att det avtal som vi lever under då, det är ju avtal som garanterar minimilöner. Vi har reglerade arbetstider. Vi har en förhandlingsordning som säger hur parterna ska prata med varandra, hur de ska umgås. Och arbetsgivarna behåller också sitt grepp över arbetsledningen, den så kallade arbetsledningsrätten. Det är de som leder och fördelar arbetet. Och det är ju en rätt som har visat sig viktig då när det gäller frågan om bemanning, om inhyrning och hur man ska se på turordning och ja, hela lagen om anställningsskydd, kan man väl säga. Sen är frågan om Gideon var nöjd med det här avtalet som slöts då. Det vet vi naturligtvis inte. Men han fick rösta om uppgörelsen. Alla medlemmar i facket fick rösta och en majoritet sa ja till det här avtalet. Han fick i alla fall behålla sitt jobb. Det var inte alla som fick det. Till exempel på Separator i Stockholm då, som där John Bernström, verkstadsföreningens ordförande, företag som han ledde, där fick de 1000 arbetare som hade lockoutats, de fick inte tillbaka sina jobb.
Alltså, hur kunde facket lyckas? För de var ju inte så himla starka, och ändå fick de med sig någonting i det här avtalet, vad jag förstår.
Ja, man kan väl säga att de här åren, slutet på, alltså 1890-talet, början på nya seklet och 1900-talet, då fanns det en medvind för de fackliga kraven, trots motståndet från arbetsgivarna. Man kan, alltså det är flera faktorer. Svensk ekonomi sugs in i en uppåtgående internationell konjunktur, va? Sverige hade mycket exportvaror att erbjuda världen, så att det var full snurr på många håll. Många nya företag som startades. Det var det första. Det andra är att Det var en snabb teknisk utveckling de här åren med elektriskt drivna maskiner, med elektriskt ljus som underlättade skiftgång. Så att det var en snabb teknisk utveckling som också bidrog till att det var full snurr i företagen. Och sen var det brist på arbetskraft. För att många unga hade ju utvandrat på 1880-talet, inte bara till Amerika utan även till Brasilien, Argentina, ja till och med Danmark. Så när ekonomin då på 1890-talet började varva upp och det behövdes folk, ja då fanns det begränsad tillgång på arbetskraft. Och är det någonting som gynnar fackliga krav så är det ju så är det hög efterfrågan på arbetskraft, att det finns mycket jobb. Då kan man också ställa krav. Och sen kan man inte heller bortse från den här politiska dimensionen. Jag nämnde då den här politiska generalstrejken 1902. Mobiliseringen för allmän rösträtt. Och det tilltog ju sen 1917-1918. Och det ger, man kan säga att det ger den här fackliga arbetarrörelsen råg i ryggen. Man ser att det lönar sig att gå samman och ställa krav. Och den här rörelsen tillåts ju också växa fram utan att någon får sätta livet till. Visst, det fanns ett hårt motstånd, men i jämförelse med många andra länder så är det inte särskilt mycket blod som flyter när de fattiga i Sverige kräver sin rätt. Va? Så att de här sakerna, internationell högkonjunktur, teknisk utveckling, efterfrågan på arbetskraft, politiska krav, utgör på något vis spelplanen när arbetsgivare och fack ska komma överens om vilka villkor som ska gälla på arbetsplatsen. Och den här spelplanen förändras ju hela tiden. Och ja, det var väl därför jag valde ut 5 årtal då, för att visa hur den här spelplanen ser ut på olika sätt och vad som kan hända då.
Du har varit inne på det lite det här, men du valde just 1905 som ett avgörande år. Var det då allt börja, kan man säga så? Eller var det självklart att välja just 1905?
Ja, det var väl ganska självklart eftersom... Ja, det var väl inte så att allt började då, men det var så pass viktig händelse så att man kan ta sitt avstamp där. Alltså 1905, det här avtalet då, kom ju inte i ett vakuum utan det hade ju bäddats för det här i några årtionden tidigare. Jag hade kunnat ta 1879 och Sundsvallsstrejken som start också, den första stora arbetsnedläggelsen i Sverige. Men i och med att vi fortfarande lever under det som han kom fram till 1905, så tyckte jag var motiverat. Man kan väl säga att det är liksom början på den svenska modellen faktiskt.
På vilket sätt kan du utveckla vad menar man med början på den svenska modellen?
Ja, att man hittar former för kapitalet och arbetet att umgås, att man pratar med varann, att man hittar ett, liksom en vad ska man säga, man hittar ett forum där man kunde ge och ta. Och sen hur mycket man ger och hur mycket man tar, det beror på andra saker, det beror på inte minst efterfrågan på arbetskraft och allmän konjunktur och politisk konjunktur och sådär, va. Så att det är ingenting som är givet så, utan det där skiftar ju. Det är just därför som jag har valt ut ett antal år då som speglar det här på olika sätt.
Vad spelade det för roll då att det blev ett riksavtal? För man säger det första riksavtalet. Gör det någon skillnad för arbetarna att det var ett riksavtal, rikstäckande, jämfört med ett lokalt?
Ja, det blev ju mycket svårare för arbetsgivarna att spela ut arbetare mot arbetare. Om arbetarna i staden A har löner si och så mycket och i staden B har lika mycket eller i alla fall inte under, då kan inte arbetsgivarna ägna sig åt underbudskonkurrens och säga att nej, men arbetarna i andra stan, de tjänar hälften mot vad ni gör, så gå ner lite grann ni, så struntar vi och flyttar jobben till den andra stan. Det kunde man inte göra med ett riksavtal, utan det är en minimilön som gäller för hela landet.
Det var ju ett avtal med minimilöner och det liksom stärkte ju arbetarna, men var allt frid och fröjd då? Blev det bra nu för arbetarna?
Nej, alltså det kan man inte säga. vi gick emot en dramatisk period först på 1910-talet med storstrejken 1909 som var en nedlagsstrejk för fackföreningsrörelsen. Sen nödåren under första världskriget och gick in i 1920-talet som var oerhört stormigt. Jag får inte tala om 1930-talet. Så att det var hårda fighter då också. Men hade inte Metall haft det här riksavtalet i sin hand så hade det blivit mycket svårare att hävda sina intressen i den oerhört dramatiska tid som var de här åren. Så att nej, frid och fröjd blev det inte, men det blev en annan ordning i alla fall. Det var något lättare att ta sig fram, men det blev oerhört tufft ändå.
I nästa avsnitt ska vi prata om ett annat årtal längre fram i tiden, nämligen 1945. Kan du säga något om vad det avsnittet kommer handla om?
Ja, det kommer att handla om den mest omfattande konflikten som har varit på svensk arbetsmarknad. Om fröet i den svenska modellen sattes 1905 så kan man säga att den svenska modellen fanns slutgiltigt efter den här konflikten 1945.
Ja, men jättebra. Då får vi höra mer om det i nästa avsnitt. Får jag tacka dig så mycket, Harald?
Tackar.
En lördag i februari 1945 cyklar Kalle Lundqvist hem från jobbet i metallfabriken. Han kommer inte komma tillbaka på 5 månader. Det får ni höra om i nästa avsnitt. Vi hörs då.
Du har lyssnat på Lön och makt, en podd från Dagens Arbete med Harald Gatu och Anna Julius. Fler avsnitt hittar du där poddar finns.